Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje,
Magnus Yxsenderblad,
Valdo Zapata.
Nu, gott folk, ska vi faktiskt summera det som blev 2018 med alla UFC-event som vi har fått äran att kommentera. Ni har fått äran att titta på, vi har fått njuta av en uppsjö av riktigt, riktigt bra matcher. Så jag tänkte faktiskt bara att jag gör så här för att liksom påminna folk, för jag tror att det är ganska lätt ibland att glömma bort vilka galor som har gått. Så första galan för året 2018, det var januari, 14 januari, då var det UFC Fight Night, Jeremy Stephens mot Doho Choi som öppnade upp året.
Wow, är det så länge sedan?
Ja, ja verkligen.
Tjena, tjena.
Där har vi den första matchen och ja, som vi vet, Jeremy Stephens lyckades ju avsluta Doho Choi i rond 2. Doho Choi har ju varit liksom en av mina favoriter, The Korean Superboy. Han såg riktigt, riktigt bra ut tills han sprang in i Cub Swanson och sen Jeremy Stephens, och sen har vi inte sett så mycket från honom. Och det är lite där ibland som vi pratade i tidigare avsnitt, att folk kommer in med en viss hype och sen när de möter det tuffa motståndet så kan du ganska snabbt också börja gå åt andra hållet.
Ja, den här ge en, ta en, ja, den går till en viss nivå. Ja. Och han har ju lite den.
Sen skulle jag vilja sticka in där. Var det inte koreanska värnplikten för den unge mannen också?
Den ligger där.
Den ligger där.
Jag har inte hört att han har tagit den.
Nej. Han har ingen val. Det kommer han behöva göra.
Han måste. Men jag tror inte att den har satt igång än. För jag har inte sett något om att det skulle vara anledningen till varför han inte går match.
Det skulle vara skönt att göra det efter att man har fått stryk av Jeremy Stephens kanske.
Ja,
precis. Koreansk värnplikt känns roligare än att få stryk av Jeremy Stephens.
Verkligen.
Ja, men vilka år.
Ja, verkligen. Det har varit, nu tjatar jag på verkligen här, men det har varit ett helt otroligt år. Det har varit fullspäckat av så otroligt mycket, och jag kan tänka mig även för alla som tittar att det är så mycket event att det blir en liten gröt av allting, att man glömmer bort matcher som har varit, man glömmer bort galor och man får för sig att de var under ett annat år eller att de var för ännu längre sedan än vad de egentligen var.
Ja, men verkligen, och det kan ju bli så, tror jag, för gemene man att man, det är så mycket galor nu, så många orkar, alltså det är så mycket, så man väljer de stora. Förut var det ju 5 galor per år kunde det vara. Ja, det var 10 galor. Det var länge sedan. Men nu är det ju hela tiden. Och det kommer så mycket fighters hela tiden. Ja. Man hinner ju inte själv med, och då är man ändå väldigt aktiv. Så ibland, är det någon ny kille? Ja.
Och det blir det här lite, det blir lätt att glömma också, just för jag tänker på det, vissa fighter som kanske väljer att gå en eller två matcher per år bara. De kan göra fantastiska matcher, men 2-3 galor efter har du sett 5 nya matcher som har varit snäppet bättre. Och då börjar man helt plötsligt glömma bort. För det är några som jag har antecknat ibland, otroligt bra fighter, det här ska bli väldigt spännande att se. Sen dyker de liksom inte upp.
Nej.
Och då börjar minnet då sakta men säkert svinna bort.
Ja, nu är vi svenskar, så vi är förmånen att komma ihåg Tamer, men det är en sån, tyvärr. Mm. Alltså han är på väg upp. Jag vill se så mycket mer av han. Jag hoppas verkligen 2019.
Ja, det måste ske fler matcher. Det bara måste det. För alla skull. Både för underhållningen och för liksom den idrottsliga karriärsuppbyggnaden och hela grejen.
För jag tänker lite också på Alex Hernandez. Jag vet, han debuterade i år. Han debuterade mot Benel Darius. Avslutar honom i första ronden. Och kniper rankingplats i lättvikt. Och min tanke var där. David Tamer måste kalla ut den här killen direkt när han har tagit den här platsen. Det blev ingen utkallning, och det vet jag inte om folk bara kanske ibland missar att titta sin viktklass. Och nu har du istället den som håller på att kometa upp i lättvikt. Ja. Det är just
Hernandez.
Han mötte Aubin Mercier i sin andra match, besegrade honom via domslut. Ja, nu i början på året ska han gå en match mot Donald Cabo Cerrone, och det är hans tredje match i organisationen.
Cerrone, vilken drömmatch.
Ja, verkligen.
Alltså, det är en riktigt bra match. Där får du en högprofilsmatch.
Ja, ja. Direkt.
Ja.
Tänk Tamer mot Cerrone.
Alltså, vad händer?
Ja, vad underbart det hade varit.
Ja.
Det hade varit en helt otrolig match.
Ja.
Jag
vill se mer av Tamer.
Jag vill se mer av Tamer också. Han är obesegrad i organisationen just nu, och vi behöver få se mycket, mycket mer TV. Jag vill se högre aktivitet, skulle jag nog säga. Alltså mer frekvens på matcherna. Om jag nu ska ge någon liten så här skop av, jag vill se mer matcher, inte bara en eller två matcher.
Framförallt är det så att nu finns det ju match att gå.
Ja.
UFC kommer att producera mer event än på länge 2019.
Ja, på grund av ESPN-dealen.
Exakt.
Ja, det känns ju som att det inte skulle gå att göra mer galen, men det de kommer.
Ja, de är på G. De håller på att expandera otroligt mycket. Och jag sa det här i sändningen igår, jag säger det här igen. För er som ser UFC här i Sverige via Play, undrar vad händer nu när ESPN-dealen går i lås i USA. Det händer ingenting för oss här. Det kommer se annorlunda ut produktionsmässigt såklart, men ni tittar på det precis som vanligt.
Ja, vi sitter lugnt och tryggt bakom det filtret, ja, som via Play. Ja. Det är fantastiskt faktiskt.
Nej, men verkligen, det gör vi absolut. Om ni skulle välja att lyfta någonting som har stuckit ut under året, Mange?
Ja, men det finns ju massor som har stuckit ut. Det finns många olika delar att se, men ska vi inte göra en gemensam så här årets fighter?
Vem vi rullar boll.
Ja, vem vi tycker är årets fighter. Ja,
jag skulle vilja slänga in en årets genombrott för mig. Det är ju Abraham Lincoln, förlåt, Sabit. Sabit har ju verkligen dykt upp och bara, tjena, så här kan man göra MMA också.
Mm. Ja, han är otrolig. Han är verkligen otrolig. Ja. Och det är en sån man vill bara se mer av. Vad ligger taket för den killen?
Ja, det är rätt tak, eller jobbar han med öppen arena? Ja.
Nej, den är otrolig. Han är... Vilken fighter.
Han är bra överallt.
Ja, han är bra överallt. Och riktigt bra överallt.
Exakt. Det är inte att han är okej. Det är inte att han har hög lägsta nivå. Han har en hög högsta nivå överallt. Ah, det är helt galet. Liksom.
Det är helt... Och man vill se vad som... väntar han. Han
kanske har en ny frisyr.
Nej, det tror jag inte. Jag tror han är nöjd med hela den här Dagestanian Abe Lincoln-looken. Nej, men han är fantastisk och han har ju det som jag lyfter väldigt ofta, det är sparkar. Jag älskar sparkar och han skickar ju snurrsparkar och i alla möjliga vinklar. Nu fick vi inte se honom mot Jair Rodriguez dessvärre, men jag tror att det är en match som kommer komma under 2019 i alla fall.
Det tror jag också.
Ja, det hade varit väldigt roligt. Och där ser jag ju Sabit som favorit.
Ja. Jag tror att Sabit är brottning av den.
Ja. Ja. Jo, förmodligen. Och där måste vi då ändå ta upp Jair Rodriguez mot Korean Zombie.
Alltså.
För vad var det för något? Han blev besegrad.
Det var väl årets avslut, eller?
Det är årets avslut.
Ja.
Det är väl, alltså, det är så sjukt.
Den är helt otrolig. Den armbågen kommer från ingenstans. Med en sekund kvar, och då är vi inne på 24 minuter och 59 sekunder. Han lyckas skicka.
Jag testar den här armbågen.
Ding!
Ja. Ja, det är sjukt.
Man blir ställd när man, jag vet inte hur många gånger jag har sett det där avslutet. Det är kreativiteten att skicka det i det läget.
Ja, jag vet inte hur han tänkte där egentligen, om han ens tänkte. Nej.
Det är lite provocerande också.
Ja, men alltså jag måste
nu tycka... nöjt med en av årets bästa matcher. Nej då.
Men det intressanta där tycker jag var att Alan Jubuan gick ut på Twitter och sa: jag har sett Tony Ferguson skicka den där jättemånga gånger på träning. Och varje gång har jag tänkt, vem tror du att du ska träffa med den där? Han bara, nu förstår jag.
Roligt faktiskt.
Ja, men Tony Ferguson är någon man också hade kunnat säga att göra något liknande.
Ja, och han gjorde ju, jag tyckte han började uppvisa lite Wing Chun nästan, Tony Ferguson, i sin senaste match.
Ja, han
lite
kör ju det.
Exakt. Ja. Det är roligt.
Börja slänga in. Du hade börjat, nej, vem har du inte sagt din fighter?
Nej, vi hade vi år. Nej, men alltså väldigt svårt årets fighter, men
eller är det nykomling?
Det var nykomling som jag slängde in, Sabit, så. Årets nykomling, okay. Eller genombrott då, eller vad ska jag
säga? Årets. Ja, men alltså det är tråkigt att säga Sabit också nu bara för att du sa det, men det
etta.
Ja, precis. Du var etta på den bollen. Jag får ta några sekunder. Vem hade du, Paul?
Jag kommer slå er här. Det är Israel Adesanya.
Adesanya.
Adesanya, utan tvekan är det årets fighter i min med, alltså genombrottsfighter, ny debutant i UFC. Han har gått 3 matcher. Ja. Han blir bättre och bättre för varje match. Hade han en lucka i matchen innan, 2 månader senare har han löst den. Hur han blev hotad med nedtagningar i sin första match. Och sen nu mot Derek Brunson, så fick han ju Derek Brunson att se ut som en bokstavligen amatör, som att han inte ens hade någonting i organisationen att göra. Adesanya, jag är superimponerad av den killen, och jag tror att det är ett högt tak, och han har fortfarande en lång utveckling som han kan göra, och då sitter han redan på obehaglig potential.
Mm. Ja, det är bra faktiskt. Ja, det är väldigt, det är bra, för han ser otrolig ut i sina matcher, och precis som du säger, den här utvecklingen han har visat, helt plötsligt ser omöjligt ut att ta ner nästan. Mm. Och det är ju, kan han hålla det stående?
Det är tråkigt.
Då är det tråkigt för de flesta. Så det ska bli väldigt roligt att se mot den som Silva.
Mm. Ja, för att jag tycker att man kunde se det på Derek Brunson. För Derek Brunson var så säker på att han skulle ta ner honom.
Men sen ser
man att det går inte. Och man kunde se den här, som du har snackat om, det här mentala spelet. Att man ser på Derek Brunson den här frustrationen att allt jag trodde att jag skulle kunna göra med honom kan inte jag göra någonting utav. Så vad gör jag? Jag har ingen aning.
Nej,
det är trist.
Och frustrationen bara växer och växer i Derek Brunson. Nu har ju matchningen fått lite kritik av vissa människor med Adesanyan och Anderson Silva. Vad tycker ni och tänker där?
Ja, men vi pratade om den förra gången och jag tycker... Jag är inte jättetaggad. Det är så här, Adesanya... Ung, snabb, på väg upp. Anderson Silva, ja, motsatt riktning. Långsammare och på väg ner. Och Anderson är en favorit hos mig och har varit en legend.
Ja,
och så varför måste de sätta han mot en yngre, snabbare och jag skulle säga bättre version av han själv? Ja. Det kommer bara se dåligt ut. Jag är rädd för.
Ja, lite ärligt talat vad som hände på en prelim här på UFC 232, BJ Penn mot Ryan Hall.
Ja, men usch.
Det är lite samma grej här. Det är så här, men låt den där killen vara. Tyvärr, liksom i kampidrott så har folk inte vett nog att sluta i tid. Muhammad Alis sista boxningsmatch var ärligt talat riktigt dåliga. Det tar några år innan folk kommer ihåg hur bra han faktiskt var och börjar titta tillbaka, men i närmiljön efter så solkar det. Det kommer vara som med BJ Penn, det kommer vara som med Anderson. Man tänker de sista fem matcherna var ju riktigt dålig. Fortfarande en all time great.
Ja, men BJ Penn, det var ju hemskt.
Ja.
Det är hemskt.
Ja.
Alltså det, ja. Nej, det såg vi förra matchen också mot Rodriguez.
Ja.
Det var bland förra.
Ja, det
han går in, ja. Det är ju samma så här, du får en ung, snabb kreativ fighter, lös det med din boxning.
Nej, det gick ha det bra.
Inte. Ja. Ja, men det är inte kul.
Nej. Det är lite det jag känner kommer vara grejen med Anderson mot Israel Adesanya. Jag tror att Adesanya slår ut Anderson.
Ja, det tror jag också.
Ja, det.
Ja, och då blir det ju titelmatch för Adesanya efter det.
Ja,
det har Anderson Silva blivit lovad om han vinner mot Adesanya.
Ja, fast
att det är titelmatch.
Ja, men det är ett rätt lätt löfte att släppa.
Ja.
Det känns.
Men däremot Adesanya, ifall Robert Whittaker vinner mot Calvin Gastelum, då har vi ju en mega match down under.
Den kommer gå i Australien.
Verkligen, och det tror jag de är ganska taggade för. Ja. Och där ser jag Robert Whittaker kommer få det tufft.
Han kommer få det stökigt, för han är inte en superduktig nedtagningsspecialist.
Nej.
Och stående kommer inte vara jättekul där.
Nej. Det känns inte som att det är kul stående mot.
Sen är väl ärligt att Robert Whittaker kanske inte VM i fegklubben mästare.
Nej.
Men är det något som är bra eller dåligt?
Jag vet inte. Också oklart. Jag vill bara slänga in det som en faktor. Vet inte om det är nu till fördel eller nackdel där.
Nej, återstår att se. Nu har du din nykomling.
Ja, men alltså, nu har ni tagit två fantastiska. Jag är nere på så här Hernandez och funderar och grejer. Jag skippar den bollen. Jag tycker att era två var så fantastiskt bra, så jag håller den inne.
Du är med där helt enkelt.
Ja.
Nej, men härligt. Härligt. Ja, som sagt, galer har det varit en uppsjö. Har vi någon favoritfight som vi känner har stuckit ut? Det är så många, jag känner jag får nästan problem när jag sitter och tittar igenom att jag vet inte vad jag ska välja.
Om jag ska säga någon, kanske inte den bästa fighten, jag vet inte vad jag ska säga, men jag skulle säga något den njöt som mest, och det skulle jag säga att jag gjort på länge, och det var Max Holloway.
Mm.
Det var så vackert.
Brian Ortega.
Ja, Max Holloway, Brian Ortega. Alltså Max Holloway, det var ändå en match man tänkte okej, det här, det är jämnt. Men det var det inte. Och jag njöt av att titta på Max Holloway. Hur han rörde sig, hur han boxades. Alltså, det var poesi.
Fruktansvärt bra. För mig så fanns det en annan match som stack ut. Och det var fruktansvärt skönt. Och nu snackar jag bara idrotten. Strunt i vad som hände innan och efter match och så vidare. Men att få se Khabib smash när han demonterade McGregor. Det var också det var en idrottslig. Jag trodde också det skulle vara jämnare.
Ja,
det var
jag
inte
med.
Heller så jämnt.
Nej, verkligen. Det här är ju två prestationer. Båda de.
Båda två är verkligen demontera motståndet.
Man sa wow.
Ja.
Och det är väldigt roligt att vi lyfter upp dem då, för det är på två helt olika sätt och två helt olika fighters som gör det på det de är bäst på.
Ja, men det visar också lite det här att när en person då är otroligt bra på brottning som Khabib är, då blir striken reaktiv på vad brottaren ska göra. Han är mer fokuserad på nedtagningarna och då kan också Khabib kliva in med en extrem högerkrok och skicka ner McGregor på backen som han gjorde.
Ja, men
och ärligt talat tvärtom, om man kollar Holloway mot Ortega. För Ortega, även om han är en duktig striker, så är ju hans grappling hans vapen. Men han vart ju reaktiv istället mot Holloway.
Ja.
Så att det var verkligen två sidor av samma grej. När folk får till sitt game och gör det vackert, det var de två matcherna.
Ja, det var de. Alltså, jag kan lyfta det, man njöt. Jag gillar när de här matcherna kommer, och vi har haft några år när man bara, wow. Det här är också hög nivå.
It takes two to tango. De två matcherna sticker ut för att det har varit väldigt bra ingredienser. Båda två har ju varit råvara av kvalitet. Och då blir det roligt ibland alltså.
Ja, jag håller med. Jag tycker det har varit riktigt, riktigt bra matchningar på det sättet. Och jag känner också att när jag verkligen försöker tänka, så jag får lite svårt att minnas alla matcher, för jag vet att det är flera gånger där jag känt det här kanske till och med är årets match. Men sen när jag tittar och begrundar allting så kommer jag inte riktigt på.
Jag kan slänga in en till då lite.
Ja, gör det.
DC mot Stipe var roligt.
Ja.
Det var också väldigt kul.
Absolut.
Jag vill ju lyfta Daniel Cormier som liksom fighter of the year.
Ja.
För gå upp från lätt tungvikt till tungvikt, besegra Stipe som jag trodde han skulle få svårt för.
Åtminstone få svårt för.
Ja.
Plus att folk glömmer bort att Stipe är den bästa UFC-tungviktskämpare vi haft med antal försvar.
Ja.
Och som också har en stil som, så här, han är ju baserad på ungefär samma sak som Cormier. Han är en stor, boxningskunnig brottare. Ja. Nu är Cormier olympier, men han är hälften så stor som Stipe, känns det som.
Ja, verkligen. Han såg ju liten ut, men han ser ut att trivas i tungvikt.
Ja, verkligen.
Och vilken power han hade i tungvikt.
Ja. Alltså, ja, helt plötsligt, sänk han.
Ja. Donk, så var det. Och Stipe kan ju ta stryk.
Ja.
Alltså Stipe Miocic tog, jag vet inte hur många högrar av Mark Hunt när han spädde honom. Så att uppenbarligen så slår Cormier hårt i den här viktklassen.
Får jag lyfta årets tråkigaste match?
Det får du.
Ja.
Derek Lewis.
Ja. Det var för lätt.
Ja.
Det var för lätt.
Räknas den som match?
Ja, nej, det var.
Möte. Ja, då menar jag typ såhär fika-paus vid kaffeautomaten.
Ja.
Ungefär så kändes det i 15 minuter. Nej, det var så otroligt dåligt.
Ja, det var trist.
Det var så otroligt dåligt.
Nej, men alltså, det var inte ens dåligt. Det var inte ens...
Nej, det var inte bara.
Nej, det var inte,
precis. De befann sig i en bur samtidigt.
De vistades på samma plats.
Ja, i en kvart.
Ja.
Det var vad som skedde där.
Men sen kom ju istället med Derek Lewis med comeback of the year mot Volkanovski och gör en Jair Rodriguez liknande sak med att avsluta honom med bara några sekunder kvar.
Ja, det är alltså Derek Lewis, han förlorade i den matchen såklart.
Ja.
Jag tycker det är synd
om Volkanovski.
Ja,
han gör dessutom en bra match.
Det är jättesynd om han, men också att det blir så här, okej, nu får du titelmatch. Och det,
ja. Det fick han ju för att han gjorde en rolig efterintervju på den matchen.
Ja, precis. Att han, ja, men sen, det är inte sen, roligt.
Sen finns det en kul grej med Derek Lewis, eller finns det många grejer som är kul med Derek Lewis, hans instaflöde till exempel. Men det som är roligt med honom är, det är väldigt många som snackar om att de har one punch knockout power hit och dit gång efter gång efter gång. Han har ju det hela matchen. Det finns många fighters som är superfarliga och så säger man, du behöver bara ta det förbi första eller eventuellt en och en halv rond och sen så är det lugnt. Det är aldrig lugnt med Derek Lewis.
Nej, det vet du.
Det spelar ingen roll. Han skulle kunna rulla runt på bord där inne. Får han upp knogen i face på det så är det stökigt.
Men alltså Derek Lewis, han är ju fantastiskt rolig. Jag följer också han på Instagram och så. Men jag undrar,
vad gör han?
Nej, men alltså han är ju så lustig. Jag har ju sett intervju med Bisping när han pratar just om Derek Lewis. Och Derek Lewis frågar ju ofta, Bisping tränade nu? Och han sa, men nu tar jag lugnt 5 gånger i veckan. Och så han bara, oh shit, det är riktigt mycket. Hur länge tränar du? Och så här, men förtränar ju 2 timmar 2 gånger per dag. Och Derek Lewis kör väl något så här 45 minuter 3-4 gånger i veckan. Alltså,
Han det, vilar sig i form.
Ja, det, alltså, är det är så sjukt.
Ja, man har ju sin knockout power och han förlitar sig på den till 100%. Och det funkade ju. Mot Volkanovski gick det. Det är inte över förrän det är över.
Det gick sådär mot DC.
Ja, ja. Sådär.
Sådär.
Ja, nej, men där har vi också. DC är ju en helt annan. Det är en annan nivå.
Det är ju bara John Jones han har egentligen kvar för att vara den bästa kanske genom alla tider.
Ja, han är.
Sjukt nog på något sätt, för när man tittar på det, det är så svårt att säga.
What peak male performance looks like.
Titta på den där killen, det är en av de bästa genom alla tider.
Jag känner att det här blir ett ganska flytande avsnitt, för jag tror det är enklast när vi summerar året, så jag tror det är svårt att hålla oss till så här punkt och pricka strategi. Men jag känner att jag vill lyfta en fighter faktiskt som jag anser har blivit, vi har pratat om fighter IQ lite till och från i våra avsnitt, och Dustin Poirier. Ja, Dustin Poirier har blivit smart. Har jag alltid gillat Dustin Poirier, men nu han fightar smart. Han tänker, han går inte in i de här korkade slagväxlingarna, utan han har blivit lite utav en taktiker, måste jag säga.
Mm.
Ja, verkligen, och han har utvecklats.
Verkligen.
Mm. Inte bara att han har blivit smart, han har blivit bättre. Och man glömmer ibland, för man tittar på Dustin och så tänker man så här, det börjar närma sig slutet. Nej, han är fortfarande väldigt ung.
Ja.
Det är bara att han har varit med så sjukt länge.
Ja. Han är onekligen väldigt, väldigt mycket bättre. Jag tror att hans resa till att förstå vad fight IQ var, den började faktiskt mot Conor McGregor för länge sedan. För den skulle han spela Mangas och kliva rakt igenom. Det gick så där. Sen så var han tvungen att faktiskt vara lite fiffig, både mot Eddie Alvarez första matchen och andra för onekligen.
Ja.
Och även mot Justin Gaethje. Han var tvungen att faktiskt tänka till och så här, jag kanske pallar slagväxlingarna, men jag vinner garanterat om jag kliver ut ett steg.
Mm. Och där nämner du då en person som kanske har det sämsta fighter IQ, och det är Justin Gaethje. Det är ju jätteunderhållande. Han är en jätteunderhållande fighter, men alltså IQ finns liksom inte där.
Nej.
Alltså jag vet inte som vi så här, IQ, jag tror inte ens han bryr sig.
Nej.
Han bryr sig inte ens om att vinna knappt, utan alltså
han är som Steve-O i Jackass. Han har liksom det minsta överhuvudtaget. Han bryr sig inte dugg om sin egen självbefinnande.
Nej.
Och det är det vi har sagt flera gånger. Varför brottas han inte?
Nej, folk vet inte ens om det. Han är ju en meriterad brottare. Ja. Varför brottas? Han har ju inte kvar det vi har pratat om förr. När han blir träffad skulle man nästan vilja att, kan du inte bara dyka en gång då?
Ja. Ja, försök.
Ja, exakt.
Du behöver inte ens lyckas.
Skifta
nivå bara.
En gång. Exakt. En gång.
Ja. Ja, men det känns ungefär som att en superbra striker helt plötsligt skulle bestämma sig för att jag måste triangla alla mina motståndare. Det är mitt mål i livet, att sätta triangel på alla mina motståndare.
Det är också, det händer ju att folk gör lite som katter som blir jagade och plötsligt sätter sig och slickar på tassen. Det är lite vad Conor McGregor gjorde när han dök på Nate Diaz när han blev prickad.
Ja.
Det händer ju att folk tar de besluten, men det är ju undantag. Ja. När det gäller Justin Gaethje så verkar det vara gameplan att ta det dumma beslutet.
Ja, alltså det är hans hela inställning och hela hans game.
Nej, så återigen, hatten av till Dustin Poirier, för det är verkligen, jag har följt hans karriär sedan långt, långt tillbaka, så det är kul att se när någon blir, nej men det är inte så ofta man faktiskt säger att, vad smart han har blivit i buren.
Nej, det är inte, nej. Det växer inte på träd.
Det går liksom sällan dit att folk börjar bli strateger och inte gå in i de här dumma slagvecklarna, för han är lite glasig, precis som mot Michael Johnson också, som prickar honom och ser över, och McGregor och. Ja.
Fast här har vi en till person då, det är roligt att du nämner det, TJ Dillashaw. Hans match, det måste ha varit i år, Cody No Love.
Ja, det var väl en förra året och en i år.
Ja, exakt. Och det är också en riktigt rolig match. Och Dillashaw har blivit mycket smartare och kreativ och komplett.
Det är ju tack vare också Dwayne Bang-Ludwig. Det är mina, för mig är det är kanske det ultimata radarparet
Dynamic
vad gäller
duo.
Att
men de har ju funnit varandra.
Ja, det funkar för dem.
Precis, det funkar för dem. Jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg när man pratar om tränare och fighter. Ofta blir det så, du borde åka till Dwayne Bane och träna.
Ja, det ska funka också.
Precis, det ska funka också. De har ju verkligen ett bra samarbete. Och jag vill ju ändå säga att TJ har ju sjukt att säga kanske, men han flyger lite under radarn när man pratar om pound for pound och så vidare.
Han är där tycker jag.
Han är ju där, men, och han är ju på listan och så, men det är inte ofta han kanske nämns av folk som så här, oh, TJ, har du sett han? Utan, ja.
Det blir intressant då, för hans nästa match är mot Henry Cejudo, en annan av mina favoriter. Han gjorde sin hemläxa efter att han mötte Demetrius, vann ett gäng matcher, och jag tror jag flaggade för det redan första gången, att är det någon i den viktklassen som har en chans att slå Demetrius Johnson, så är det Henry Cejudo, vilket han också gjorde, och dessutom faktiskt förhållandevis snyggt.
Ja.
Det var inte dumt, så nu är det läge mellan de två, och då har vi ytterligare en champ så småningom.
Ja, det är faktiskt en intressant matchning. Jag rent bara spontant så här, så tror jag faktiskt att det är Dillashaws match.
Jag är inte så säker på det. Dillashaw är väldigt lik Demetrius Johnson, och Cejudo har redan löst den gåtan.
Ja, om jag ska vara ärlig, jag tycker inte riktigt att Cejudo löste den jättebra. Han vann, ja, men det var ingen övertygande vinst. Om jag nu får vara kritisk alltså.
Nej, men det är en tight match. Men i den viktklassen är det
så
typ
är det tight. Jag tänkte såhär, det finns inte så mycket
alltså,
annat.
Alltså det är såhär, så bara, vänta, vem avslutar, vem börjar? Ja.
Men det är nog också, för jag har svårt för Henry Cejudo bara. Jag fick det efter Ultimate Fighter-säsongen. Jag fick jättesvårt för honom. Det är hans sätt att hävda hur en människa ska vara. Men han säger saker bara för att de ska sägas. Sen tror inte jag riktigt att han lever efter honom till punkt och prick, utan han har hört mamma och pappa säga att det här är det du ska göra för att vara en bra människa, och så citerar han det utan att förstå innebörden, och det gjorde bara att jag fick så här: wow, du pratar i nattmössan, för du säger bra saker men du har uppenbarligen inte förstått dem. Men bra fighter, det är han, det tar jag inte ifrån honom.
Absolut.
Han är duktig.
Han slog en Demetrius Johnson som ingen har kunnat gjort tidigare i stort sett.
Och nu är ju DJ borta, får vi ju lyfta också. Han är i en annan organisation, och nu vet vi inte vad som händer med Cejudos viktklass heller. Spekulationen är att den kommer försvinna.
Det intressanta dock är väl att TJ Dillashaw går ju ner till den.
Ja.
Det är intressant.
Det är jättekonstigt.
Men det skulle kunna vara en långsiktig strategi för att sen vid ett returmöte, för de två har inte så många andra att möta, så tvingar man istället upp Cejudo.
Ja,
och det är väl rimligare faktiskt.
Ja, det är
Cejudo hade ju i början av karriären väldigt många missade invägningar, får man inte glömma.
Jo, han är ju jättestor i viktklassen, och det var ju lite som föll ett avgörande också, skulle jag säga, mot Demetrius.
En annan grej man ska slänga in där, på tal om att gå tillbaka till Dillashaw, kan flyga under radarn. För oss så är det inte superviktigt med huruvida någon är olympisk guldmedaljör i brottning eller inte. Men i USA, som är majoriteten av UFCs fanbase och varumärkes liksom demograf, då är det enormt. Nu får Dillashaw en superfight mot en olympier, och inte bara en olympier utan också en OS-guldmedaljör. Mm. Det kommer att synas och uppmärksammas.
Ja, double champ.
Exakt.
Alltså det är helt sjukt. Double champ igen.
Ja, vi laddar upp double champ och double champ här senare. Det har väl liksom varit det året. Det började ju för sig 2016, men det här året som var 2018, var, vi fick två double champs. Vi fick Amanda Nunes double champ, vi fick Darren Cormier, DC double champ.
Ja, det händer.
Det har varit gäng. Men jag måste fråga lite, vad tror ni händer med Cody Nolav? För jag tror att, vi pratar ju ofta om den här mentala uppförsbacken.
Han har jobbat.
Den killen, han har ju nog grävt en mental grop just nu som han måste ta sig upp innan uppförsbacken.
Han vallgrav innan muren. Ja.
Han har, jag skulle gissa på att han har en del demoner från början.
Ja.
Och nu har han fått några till att brottas med.
Ja, det blir spännande för honom. Det har varit väldigt tyst. Mm. Det var lite familjebyggande för honom i och för sig också. Det blev farsa och så vidare. Men jag menar, det blev ju även Dillashaw för så länge sedan, så att det kan man ju också hantera tydligen.
Ja.
Men absolut. Absolut.
Ja, det är en tuff uppförsbacke.
Någon fighter som ni vill highlighta inom viktklass, lite som jag gjorde med Dustin Poirier nyligen, är det någon som ni har som ni känner att ni vill
ta fram? Det hände faktiskt bara här om veckan. Jag har ju haft honom som favorit väldigt länge, och jag har stört mig lite på när han bytte och började träna med Mark Henry. Jag tror jag har sagt det flera gånger sen, att de har försökt bygga om Edson Barbosa till en boxare, för det gör Mark Henry med allt och alla, och han släpper liksom inte spark. Nu har Edson Barbosa flyttat hem igen till sin första tränare Anderson Fransa, kom ihåg det namnet. Det var många som började prata om honom nu. Han har varit bra länge. Nu var också Edson Barbosa tillbaka till det som gjorde honom hemsk. Han släppte spark oavsett vad som var i vägen. Du hade kunnat blocka med en lyxstolpe, han hade släppt spark ändå. Det var kul att se.
Ja, när vi pratade om årets matcher, ja, det, ja. Är det ju en är. Sån. Ja, alltså, Dan Henry mot Edson Barbosa, hallå, det är för mig en,
ja, jag får väl säga årets liksom krigarinsats,
ja.
Verkligen.
Oh, ja.
Alltså, oh, ja. Årets hjärta.
Inget snack.
Nej.
Och tyvärr också lite årets misshandel, för han släppte så mycket spark. Det var helt galet.
Det var ju som jag sa i vår första på 1000 snurrsparkar i magen.
Ja. Det är ju... Nej, det var inte jättekul. Han bajsade otroligt. Frimärken liksom platt och perforerat i några dagar efter det.
Ja.
När vi är inne på det så vill jag lyfta det som är för mig årets viktklass, lättvikt.
Ja.
Mm. Det har hänt grejer där.
Årets alltså. Viktklass. Och jag, med det drar vi rankingen då. Nummer 15, Paul Felder. 14, Dan Hooker. 13, Francisco Trinaldo. Alexander Hernandez rankad 12. James Wick, Nate Diaz 10. Michael Chiesa som är 9 är ju nu uppe. Anthony Pettis 8, Justin Gaethje 7, Edson Barbosa 6, Kevin Lee 5, Ally Quinta 4, Dustin Poirier 3, Conor McGregor, Tony Ferguson och mästaren Khabib Nurmagomedov. Alltså, när jag tittar på den här topp 15 så känns det som att jag läser topp 3 i nästan
flera gånger
som helst.
Ja,
det är helt otroligt. Alltså, jag är jätteglad att vi har Daniel Tamer där och jag hoppas att han börjar klättra, men det där är inte en...
Han måste nog ha både spikskor och ishacka med sig för att klättra i den där backen.
Ja, men det där är otroligt tufft. Alltså det är skämt vilken viklas det är. Mm. Och jag vill lyfta någon där och det är Tony Ferguson.
Ja, ja, ja.
Det är en stor favorit hos mig och alltid underhållande att titta på. Jag gillar hans personlighet, han är sig själv. Han kör sin egen träningsmentalitet och han hittar på sina egna grejer. Och
på gott och ont.
På gott och ont, verkligen på gott och ont. Han är ju speciell liksom.
Oh, ja.
Och hans träningsmetodik är speciell. Men han tror på den och han gör den. Och jag tycker att det är väldigt roligt att följa. Och det är en kille jag hoppas nästa år vi får se en titelmatch med.
Ja, jag tror att det som gör honom väldigt bra är alla sakerna du räknade upp.
Ja.
För att det finns en förutfattad mening och norm om hur man ska slå, sparka, nivåskifta, byta distanser, agera med händerna, flytta på huvudet och så vidare. Och sen så finns Tony Fergusons idé som oftast är något annat. Och det gör det svårt att möta det. Det finns många människor som har ett eller två lite ortodoxa beteenden. Men generellt så har de lärt sig åtminstone en sorts fotarbete eller en sorts nivåskiften eller en sorts clinch eller en sorts... De har alltid någon form av mönster som du kan läsa. Tony Ferguson, det är lite som att du ska försöka läsa ljud och höra färger. Du ska känna smak av en siffra. Det är inte jättelätt alltså.
Nej, alltså jag tror han har varit väldigt bra också. Just det här att han går sin egen väg. Han tror så otroligt mycket på det han gör. Och det är hans. Det är hans eget. Han lever ut som en konstnär skulle jag säga eller någonting. Det är inte så att jag måste träna på det, jag måste göra. Utan han bara, jag bara gör och han bara är. Och det är väldigt häftig kille tycker jag.
Han är som en MMA:s Jackson Pollock. Bara slänger med färger. Du som använder det med måla liksom. Han kastar bara ut alla möjliga färger. Sen får han framåt så här. Det är obskyrt men wow, vilket konstverk.
Han är motsatsen till GSP som istället liksom perfekterar allt. Och det är inte så noga för Tony Ferguson.
Vad har vi för så här supermatcher nästa år vi vill se och hoppas få se?
Ja, du är inne på en person och då måste vi slänga in kombinationen Nurmagomedov efter Ferguson.
Ja,
alltså den måste bli av.
Ja, den måste få hända.
Trots alla deras extrema motvindar för att kunna få till deras match. Det är väl 52 gånger de har blivit bokade.
Ja, det är exakt.
Inte blivit av, men, nej, men den måste bli av. Alltså jag vill inte se Nurmagomedov gå mot någon annan faktiskt just nu. Det är bara Tony Ferguson.
Det är bara Tony Ferguson. Men tyvärr så börjar de ju diskutera Tony Ferguson mot Dustin istället. Ja. För att...
Vi vet inte avstängningen.
Nej, hur lång avstängningen blir.
Nej.
Men annars är ju det en match som måste bli av. Alltså det har varit så länge. Men jag vill faktiskt säga det. Efter jag såg Khabib mot Conor så kände jag så här, det kommer bli tufft för Tony.
Ja, det tror jag också. Jag tror att Tony Ferguson blev utslagen på marken.
Ja, det finns en stor möjlighet för det. Och det var så imponerande.
Han stängde ner honom helt. Och jag sa det väldigt tidigt. Första nedtagningsförsöket som Khabib går på McGregor mitt ute i buren. Och McGregor gör alltså ett högkvalitativt försvar. och länge och gör en lång, lång scramble och tvingar Nurmagomedov att chain wrestla på han med fan OS-nivå. Ja. Och ändå så hamnar han likförbannad till slut under mot gallret.
För det tyckte jag var en väldigt cool grej att lyssna från DC. För han hyllade faktiskt McGregor i det läget. Och då sa han bara, man jobbar efter nivåer. Och han bara, Khabib fick alltså gå till nivå 5.
Den lägsta.
Fem. Ja. Ja, han började på 1, sen var det 2 funkar inte. Då gick han till 3, 4, 5. Ja, man fick jobba hårt. Men till slut så blev McGregor last in the sauce.
Ja. Det blev för platt. Ja. Det är det. Nu kommer under fotknölsnivå. Ja. Då är du körd.
Och det var ju det han pratade om. Liksom, att han kan också gå till nivå 10.
Ja.
Det är det som är så frustrerande.
Och då har nog ändå majoriteten kanske har nivå 3.
Ja, och sen är det några som då verkligen spetstränar, vilket McGregor hade gjort. Ja. Hans defensiva brottning den matchen var väldigt hög nivå.
Ja.
Tyvärr var det mot Khabib.
Ja, det
Nej, men det är en supermatch. Sen, jag ser fram emot Cejudo Dillashaw redan nu. Den är redan bokad.
Ja, och det är snart.
Ja. Men jag har ett litet frågetecken faktiskt. Och det är att eventuellt returmöte mellan Al Iaquinta och Khabib Nurmagomedov.
Ja, också
hur skulle
bra.
Det se ut?
Mycket bra. Al Iaquinta måste man prata om.
Han var imponerande.
Tar den på, vad är det? 20 timmars varsel. Han ska alltså möta Paul Felder i en 3-rondare på underkortet. Han får kliva upp och köra en 5-rondare mot Nurmagomedov. Och den går tiden ut.
Ja, nej, men han är ju fruktansvärt tuff. Och han har en fighting-stil som är jättebra. Om vi tittar lite på vad vi har för champs i viktklassen nu så har vi väldigt många brottare som har lärt sig boxas. Vi har både Cejudo och Dillashaw och Woodley och John Jones och DC och så vidare. Khabib, ärligt talat, han är inte en bra boxare, men han kan uppenbarligen träffa folk som sätter sig på rumpan.
Och sen vet vi också att alla boxare har sån otrolig bålstabilitet, rotationsstyrka, så att när de får in vridet, de behöver inte
det
vara boxare,
hårt.
De
Nej.
Släcker.
Exakt. Och då kan vi slänga in det att Al Iaquinta har alla de prylarna, men är dessutom en bra boxare.
Ja.
Och såg bra ut mot Kamel Lee senast.
Ja, det var väldigt imponerande.
Gjorde en väldigt bra match.
På tal om fighting IQ kan vi
prata
om Kamel Lee.
Nej, det kan vi inte prata om. Vi kan prata om bristen på fighting IQ där.
Men jag tycker också det är intressant, för det coola med, jag tror egentligen att vi har inte sett i närheten av det bästa Iaquinta har att erbjuda. För att han har varit så drabbad av så mycket tjafs, interna tjafs med UFC. Han tycker inte att han har fått rätt pengar. Han har inte matchat. Han brukar utbilda sig till mäklare för att bli mäklare istället. För fightingen liksom gav inte den inkomsten han ville.
Han var borta i 2 år och pysslade
med
det istället.
Ja, han var borta länge. Och liksom kliver in mot Khabib och gör det där på så kort varsel. Det är, alltså, jag tror att han måste nog få lite mer cred för vad han åstadkommer och vad han faktiskt blir om.
Ja.
Det tror jag säger däremot att han kommer inte behöva sälja jättemånga friggebodar i Skutskär igen. Alltså.
Nej.
Nu har han gjort sitt för UFC, det är nog rätt lugnt.
Absolut, absolut. Det tror jag definitivt.
Ja, vi får hoppas UFC.
Jag skulle vilja, jag är ju äldst i laget och 2018 har ju varit sorgset för mig med att det är väldigt många legender som har dött och det ligger i sakens natur, folk ligger av för sent. Nu kommer vi se, året kommer börja ganska tidigt med att Anderson Silva troligtvis gör samma grej. Det ligger i sakens natur. Men det finns en kille jag skulle vilja se fightas igen. Och jag vill se GSP tillbaka. Och jag vill se honom i 155 pounds.
Ja, Ja, du är ju gammal, Valdo.
Tack.
Nej, men alltså jag kan känna, jag är inte så här jättepepp på att se GSP. Jag känner att han är lite old school och så. Men samtidigt funkar det fortfarande?
Ja, det är lite det jag är sugen på. För att han pikade ju på en så kallad gammal skola.
Ja.
Han kom ju till den absoluta spetsen av vad det var. Det skulle vara kul att se honom i 155, alltså i 70 kilos.
Ja, det är någonstans där han måste hamna.
Ja, jag tror det. För att nu har han gjort Bisping. Och i 170 har han redan gjort allt som går att göra. Ja. Jag skulle vilja se honom flytta ner till 155. Mm.
Hur skulle det vara en match mellan han och Khabib?
Ja, men det är ju den matchen.
Exakt.
När det är den viktklassen,
där har du
är det ju den matchen.
Match.
Ja, men den triggar mig.
Ja.
Den blir
ja,
jag väldigt nyfiken faktiskt. På faktiskt.
Khabib blir träffad av jabbar. GSP har den bästa jabben i den viktklassens historia.
Ja. Nej, men han är bra på att spela distans också.
Exakt, och det är nog nyckeln till att inte bli smashad direkt i alla fall.
Ja.
Och då måste vi ändå lyfta också, för det snackade vi lite om innan sändningar, och där får du faktiskt höra över orden. Men hur bra var GSP mot Michael Bisping efter att ha varit borta så länge och gör det här med en tarmsjukdom?
Ja, jag trodde ju dessutom att den matchen var i år, men ja, jag är ju uppenbarligen virrig, så gammal är jag. Men det är en del, då och då så dyker någon av de gamla legenderna upp och faktiskt bara, hörni, det här skåpet har inte jag släppt än, här ska det stå. Och det gjorde han där. Han kliver upp i helt fel viktklass för honom mot någon som får alldeles för lite cred. Michael Bisping är slash var fruktansvärt bra och dominant. Och GSP slår honom på hans game. Det var snyggt liksom.
Ja, det var väldigt
och han gör det väldigt, väldigt, väldigt snyggt. Så att det finns kvar där på något sätt. Det fanns ingen ringrost, det fanns ingenting med det. Han blev prickad hårt, han blödde. Han blev trött och han gjorde ändå vad han skulle. Jag skulle vilja se honom i en vikla som passar honom. Kanske där han för en gång skulle fick vara stor.
Ja, nej men faktiskt.
Ja, för det kan vara bra att få den lilla fördelen.
Edgen, exakt,
ja.
Någon gång. Mm.
Jag vill lyfta några fantastiska avslut, känner jag. Och de här är inte i någon rankad ordning. Men Marlon Moraes huvudspark mot Jimmy Rivera.
Ja, den kom från ingenstans.
Ja, det var faktiskt.
Jag trodde Rivera skulle slå honom.
Ja,
jag med.
Jo, det vet jag.
Jag trodde verkligen det ganska spiksäkert. Skönt att du sa ja med.
Men det sa bara pop.
Och så var det klart. Tack för oss då.
Ja. Ja, det var imponerande.
Mm. Marlon Moraes är ju en scary dude i...
Ja.
Han vill bli sig mer av.
Ja.
Definitivt. Och det är väl han mot Rafael Assunção nu. På samma kort som Renato Moicano och José Aldo.
Det är också en underradan kille.
Moicano. Alltså,
ja, Moicano också. Mm. Det är mycket underradan där.
Ja. Ja, men det är så många fighters.
Ja.
Det är så mycket som sker. Så det är många som liksom är på väg upp där och...
Och då kommer vi till det här med aktivitet. Det är så mycket fighters att det är lätt att glömma när folk inte håller den här aktiviteten hela tiden. Lite som vi pratade om i början av programmet. Jag har en till knockout. Det här är något, jag har inte sett det förr, men det är Nico Price mot Randy Brown. De hamnar mot buren. På något sätt så lyckas Nico Price låsa upp Randy Browns huvud med sin fot för att sen skicka slag. Från vinkeln man såg det ifrån såg det jättekonstigt ut,
ja,
tills man såg det från nästa vinkel och såg att, men gud, han har ju alltså låst upp honom med sin fot. Och han
hammerfistar ut honom,
ja,
med någonstans något som skulle kunna likna en Google-platta typ.
Ja,
ja, det är
roligt. Det är
väldigt konstigt. Kanske ingen man ska lägga
ingen, man behöver inte lägga jättemånga timmar på träningen.
Nej, precis.
Nej. Ja. Har ni någon knock som sticker ut bara så där som...
Nej, det var den där armbågen som vi nämnde här. Ja. Den var ju tydligen inblandad.
Ja.
Rodriguez mot zombie var ju något speciellt.
Ja, faktiskt. Apropå armbågar mot Anthony Smith mot Shogun Ho.
Den kan vi nästan censurera. Den var ju riktigt obehaglig. Ja. Jag är inte superrädd för det där, men där försvann tvåans gånger tabell från Shogun för alltid. Det kommer komma tillbaka alltså.
Den var tung.
Och Brian Ortega också som lyckas skicka upp Frank Edgar upp till läktaren. Med
att
sin
avslutad och på ett sånt sätt.
Det har varit några stycken alltså.
Det har varit ett otroligt år. Jag vet inte, just nu är jag lite blank. Men är det någonting som ni på rak arm kommer på som vi bör lyfta innan vi säger tack och adjö för den här? För det har varit mycket, mycket matcher. Jag kan tänka, men nu sitter ett gäng människor där och säger, men varför har ni tagit upp den här, varför har ni tagit upp den här? Och det har vi inte, för det är så svårt att komma ihåg allt som
men det är det. Vi får ju...
Damerna ska slänga in att Rose Namajunas befäster hur bra hon är.
Faktiskt. Yes. Hon, det är snyggt också. Hon var jättebra. Det är någon jag hoppas vi kommer få se nästa år, för där är ju bara...
Det var ingen fluk.
Nej,
men det är ett gigantiskt frågetecken. Hur mår hon? Vad gör hon?
Ja. Det var riktigt, riktigt, riktigt kul att se den utvecklingen. Den som verkligen frågat är Joanna Jędrzejczyk. Alltså, hur mår hon? Vad gör hon efter det här?
Förtjänar Jędrzejczyk att kalla ut Rose Namajunas en tredje gång? Jag tycker inte.
Nej, absolut inte. Hon kommer från en förlust också, en lättare viktklass.
Nej, absolut inte.
Nej, jag tycker också den är jättekonstig. Men vad händer nu? För det är ju...
Jessica Andrade.
Ja.
Det är mer intressant där.
Väldigt, väldigt spännande.
Mm.
Men jag håller med dig. Alltså, Rose Namajunas-matchen väldigt bra. Vi har ju haft några riktigt bra matcher där också.
Det har varit spännande.
Och just nu tror jag den blir så överskuggad av, för att vi är fortfarande så färgade av Amanda Nunes och Chris Cyborg. Så man glömmer nästan allting som har varit där. Och det blir ju det. Det färskaste man har varit och tittat på eller kommenterat är det som sitter som mest.
Ja, men hon är ju årets fighter.
Ja. Jag fick det ruskigt så här flashback på Wanderlei Silva efter piken så att säga. Det var att titta på Cyborg var som att titta på Wanderlei Silva när det inte gick så bra. Han blev prickad, började svinga. Folk klev bara ett litet steg bakåt och slog samma hand igen.
Ja.
Det var verkligen en regredering till vad som borde ha lämnats i bagaget.
Ja.
Nej, men ett fantastiskt MMA-år.
Ja. Och nu får vi se vad UFC kommer leverera ihop med sitt samarbete då med ESPN, för de kommer ju storsatsa. Och du och jag har ju suttit och spekulerat om det här i några veckor. Är det ringar eller är det ett nytt bälte?
Paul. Du har suttit och spekulerat med dig själv. Jag har inte varit ett dugg involverad.
Det är roligt faktiskt.
Det är ett nytt bälte i alla fall.
Ja, det är ett bälte.
Det är ett nytt bälte. Ja. Och de anledningen till att det då inte kom fram direkt under John Jones och Alex och Cyborg och Nunes-galan var för att det hade varit kantrat av så mycket skandaler att de var inte intresserade av att presentera ett nytt bälte. Så det kommer komma ett nytt bälte till 2019.
Ja. Cool. Jag skulle inte bli förvånad om det blir bälte och ring, men att du får ringa för försvaren.
Ja. Det skulle bli lite coolt, men vi får se vad det blir.
Vi får se.
Till nästa vecka så kommer vi att ta närmare titt på årets första gala. Mm. Och det är ju då just den som du ser framåt, lite Henry Cejudo och
Dillashaw
som får öppna upp året. Så där kommer vi börja och det får ni höra nästa vecka. Hörrni, ni hittar oss på sociala medierna på Instagram. Följ oss gärna där och dela gärna er åsikt med oss om vad ni tyckte och tänkte om programmet. Och kommentera vårt inlägg för MMA-podden och dela med er av era bästa knockouter, bästa fighters, bästa match, eventuellt bästa galor, så får vi interagera lite med er lyssnare också.
Ja. Tack för i år.
Ja, verkligen, tack för
tack
år.
För år. Nu siktar vi på 2019 som redan har startat, så gott folk, ha det jättebra. Hej då.
Hej.
Peace.